Under dagarna som ligger framför så har jag fått för mig att jag ska undervisa lite om andens gåvor. Det gjorde vi ju väldigt mycket för några år sedan, och sen så gjorde vi det inte så särskilt mycket på ett tag. Jag tycker att det kan vara dags igen. Och jag vill börja lite smått ikväll. Liten aning bara. För att skriften säger ju om andens gåvor att alla kan få nådegåvor. Och så undrar vi då, men varför får inte alla nådegåvor? Det är en bra fråga som politikerna brukar säga. Jag träffade på ett annandagskaffe i julas en god vän. Han är präst. Han arbetar heltid som själavårdare på kyrkans själavårdscentrum i Göteborg. Och det blev ett kärt återseende. Vi hade inte träffats på länge. Jag körde in honom i ett hörn och frågade honom lite försiktigt: ser du några resultat nu för tiden av din verksamhet? Och han satt tyst lite grann och så sa han: jag tycker det sjunker. Och jag sa att det tycker jag med. Och så sa han så här: jag tror att det är med folkhavet som med Nordsjön. Länge trodde man att man kunde pumpa ut precis hur mycket dynga som helst. Och det såg ut att gå bra. Det gick att fiska torsk i alla fall. Och sälarna levde och alltihopa det här. Och så plötsligt kommer det som en explosion. Den ena miljökatastrofen efter den andra. Jag har en känsla, sa han, av att vi trodde länge att vi kunde pumpa ut hur mycket dynga som helst i folkhavet. Och det gick bra. Både länge och väl. Men nu går det inte längre. För ett par veckor sedan träffade jag en läkarkollega. Hon har tidigare arbetat som psykiater. Stod till sist inte ut. Jobbar idag som barnläkare. Vi satt en hel dag och talade. Och så sa jag så här att den gången när jag gick kurs i psykiatri, och det var året 1964 det, då fanns inte ordet gränspsykos. Idag hör man nästan inte annat i psykiatriska kretsar. Nog fanns det människor som var vad psykiatrikerna kallar för gränspsykotiska. Det fanns då med, men gruppen har vuxit. Den har vuxit så mycket att man nu måste skaffa sig ett eget ord. Hur mår man när man har en gränspsykos, sa vi då. Och vi satt rätt länge och spånade på det där, hon och jag. Och kom fram till att det grundläggande draget är förvirring. I alla väderstreck och i alla avseenden. Man är oklar över vem man själv är. Man är oklar över hur världen är konstruerad och vad det hela går ut på. Man är oklar om varifrån man har kommit och vart man är på väg. Man lever i den stora totala, det stora totala kaoset. En växande grupp har det så här. Vi hamnade i Bibeln förstås. För hon var kristen. Och jag tänkte vi skulle slå upp i Romarbrevet, första kapitlet. Och läsa verserna 21-23. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. De ville gälla för visa, men blev till dårar. Vi ska inte peka ut någon enskild människa nu, utan nu talar vi om vad som har hänt i vårt folk, och för den delen i stora delar av västerlandet. Man kände Gud, men ärade honom inte som Gud. Och hjärtarna förmörkades. Man ville gälla för vis, men blev till en dår. Det kom en vishet som såg så riktig ut och gjorde oss alla förvirrade. Det gäller oss med. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Ibland lär man sig bättre vad en sak står för om man ser vad som är motsatsen. Så vi ställer frimodigt frågan, vad är motsatsen till gudsdyrkan? Åh, säger alla, det är djävulsdyrkan. Nej, det är det kanske inte. Människodyrkan. Adam ville bli som Gud. Han försökte inte göra ormen till Gud. Han ville bli det själv. Vad heter människodyrkan på modernt språk? Det ordet kan man ju inte använda. Det låter ju inte särskilt kulturellt. Men vi kan göra latin av det. Då heter det humanism. Det ville gälla för visa och blev till dårar. Jag tror det har hänt något oerhört ödesdigert. Vi har fått in någonting som ser ut som kristendom men inte är kristendom. Saltet har mist sin sälta och blivit socker. Till intet duger det. Det skapar bara tandröta och valkar kring magen. Tomma kalorier. Och det är så här, tror jag, att om vi försöker att leva efter en livsprincip som faktiskt inte stämmer med verkligheten. Om jag alltså försöker att forma mitt liv utifrån en grundåskådning som inte är sann. Vad händer med mig då? Jo, jag hamnar naturligtvis i förvirring. Om kartan inte stämmer med verkligheten, jag är ute i skogen och orienterar. Och kartan stämmer inte ett smack, där borta ligger ett hus och det skulle ligga en sjö. Ja, vad gör jag? I det här fallet är det ju lätt, för man säger att kartan måste ju vara kass. Men de flesta människor är ju inte medvetna om att de har en karta. Det är bara det, man går in i ett växande mörker av oklarhet och förvirring. Jag är gammal nog att minnas andra världskriget. Jag föddes faktiskt på den dag då Mussolini angrep Albanien. Och jag minns att under de åren då vår existens var hotad, visst bads det till Gud. Visst räknade man med honom. Men sen så tog ju kriget slut. Och sen så kom allt det här andra. Steg för steg. Och det har ju varit en sekularisering utan lik. Den har ju alltså inneburit att kristendomen har bytts ut emot humanism. Från början fanns det ju mycket som vi liksom visste med oss som självklarheter. Så och så kan man inte leva utan att det blir problem. På samma sätt som varenda kotte vet, man kan inte köra hur länge som helst på vänster sida av vägen utan att det smäller. Det handlar inte om att Gud är lagisk eller att vi var lagiska. Vi visste bara en massa saker om att vi kan inte leva hur som helst. Men idag tror vi att det går. Var har vi fått den konstiga tanken ifrån? Man kan köra på vilken sida som helst av vägen. Jo, det är humanismen. Tolerans. Och ja. Vi bytte ut kärleken mot toleransen och tappade sanningen. Och det var ett ganska dåligt byte. Ty Jesus säger, sanningen ska göra er fria. Vad hände när djävulen lurade sanningen av oss? Vi tappade friheten. Det står faktiskt så. Det är helt enkelt och naturligt. Det blev så. Vad det här med nådegåvor att göra, säger du? Jo, ibland så tror jag att vi i växande omfattning har det så jobbigt med de här grejerna. Vi brottas så mycket med alla de förvirrande impulser som vi lider av individuellt och kollektivt. Att hitta vår plats i det stora sammanhanget där allting bara flyter runt i en enda smet. Där allt kan få lov att se ut hur som helst och där man till sist kan känna sig som en kameleont på ett spräckligt täcke. Det är för att sanningen liksom finns ju inte. Åh, vi har pluralism. Det blir fint. Alla får sjunga efter sin näbb. Ja, det är underbart, men inte i kör. En kör där alla ska sjunga som de själva vill, det låter helt konstigt. Och vi lever inte på så stort avstånd ifrån varandra att vi kan sjunga i kör på det viset. Vi måste lyssna in varandra. Men vare sig vi är kristna eller inte, så lider vi idag av humanismens frukt. Vi lider alla av humanismens förvirring. Guds ord läser vi kanske ett begränsad tidsrymd per vecka och hör det predikas och förkunnas. Men varje gång du ser ett nyhetsprogram i tv så kommenteras ju allting, bedöms allting, rätt och fel och så här. Det bedöms ju utifrån den humanistiska måttstocken. Och inte från den som vi är vana vid. Och vad värre är, vi gör det ofta i våra kyrkor med. Vi är mer humanister än vi förstår. Och så får vi alla humanismens frukter. Förvirringen, oklarheten, jobbigheterna, alltihopa. Och det är mitt i detta som så att säga evangeliet står och börjar tala om att det finns gåvor till alla. Den helige ande vill komma till alla. Ja, det vill han. Samtidigt får vi vara realister. Somliga människor blir så sargade att det kanske är en vandring ett helt långt liv innan man tycker att man börjar märka något av den helige andes påverkan i ens liv. Detta med att höra Guds röst. Många kanske lever med så stora inre svårigheter. Att hitta sig själv, att hitta fram till barnaskapet i Kristus. Jag har träffat många människor som levt i en så stor osäkerhet om sig själv. Och det kan du ju se bara du går ut på gatan. Jag menar, ibland så vänder man sig om och tittar efter någon som gick förbi och så undrar man, vad var det för kön på den där? Var det en man eller var det en kvinna eller vad var det för någonting? Ja visst, men vi har suddat ut. Och det betyder inte att vi ska ha kvar gamla urspårade mansroller där de mulliga mansgrisar förtryckte förslavade hustrur. Men på något sätt fick vi det här på köpet. Det är också en av toleransens frukter och förvirringens frukter att vi till sist inte ens vet vilket kön vi tillhör. Och för säkerhets skull klär oss i bägge. Vi har träffat så många människor som levat i djup förvirring på det här planet. Inte minst när det gäller könsförvirring faktiskt. Alltså människor som brottas med homosexualitet, transvesticism och annat sånt där. Vilket ju alltså är en djup oklarhet om vilket kön man tillhör. Och ni förstår, när man inte ens vet. Det är klart man kan titta på könsorgan, jag menar inte så. Men när man alltså inte vet i sitt inre vilket kön man tillhör. Så kan du ju tänka hur förvirrat allting annat måste vara. Och för en sådan människa kan det alltså vara en vandring i många år att nå fram till bara barnaskapets glädje. Att komma fram till att uppleva detta, jag är accepterad av Gud. Jag är hans barn. Det är en triumf när man kommer dit. Men en sån människa tycker ju så länge den vandringen varar att det är med nådegåva, det är överkurs. Det kan ni tala om med någon annan, kom inte till mig. Man kan förstå det. Det här är saker som vi brottas med i vårt inre. Nådegåvan är inget obligatorium, den är inget tvång. Det är inte så att det är något fel om du inte kan peka ut dina nådegåvor, så att säga. Det är istället så att det är högst individuellt hur våra liv är utformade. Vad säger då ordet om att alla kan få nådegåva? Det säger det att Herren har något i beredskap för var och en av oss. Hur länge vi måste vandra, hur vandringen ser ut och allt detta, det kan vara väldigt olika. Men det faktum att du kanske idag inte är medveten om någon speciell andlig utrustning i ditt liv betyder inte att Herren har sagt att nej, inte Pettersson, det går inte. Han är omöjlig. Han hör till B-laget. Nej, så är det inte. Du kan vara sargad i ditt liv och ha svårt att se och svårt att upptäcka. Men det finns en beredvillighet hos Gud att ge åt var och en av oss. Och det är liksom i det ljuset vi går att läsa om de här sakerna. Annars blir det väldigt lätt så att det blir ett A-lag och ett B-lag. När andedopet förkunnades som mest i pingst så blev det lite jobbigt för dem som inte kunde peka ut ett andedop. Jag har talat med många sådana så jag vet att det var så. Och idag kanske det kan vara på samma sätt jobbigt att inte kunna peka ut någon speciell andlig utrustning. Våra vägar är så olika. Det faktum att det står att det finns gåvor till var och en av oss, det står ju faktiskt inte när du ska få den. Det står inte hur du ska få den. Du kanske upptäcker en andlig utrustning en månad innan du dör. 99,9 år gammal eller något. Våra vägar är olika, det får vi ha respekt för här. Och i en förvirrad tid som av somliga kallas för en efterkristen tid ska vi också räkna med att vi kan ha så stora svårigheter i vårt inre att orientera oss redan så att säga i det vardagsliv där vi rör oss att också den andliga orienteringsförmågan kan vara handikappad. Här får vi hjälpa varandra, uppmuntra varandra och inte klassificera varken oss själva eller varandra. Låt oss be. Herre Fader, vi är nu samlade här och vi har delat redan lite grann ikväll av det vi längtar efter, det vi behöver, det som har övergått våra liv, både tidigare och nu på sistone. Många av oss är här för att vi längtar efter dig, Herre. Och vi längtar efter att lite grann av din Kristusnatur ska uppenbaras i våra liv. Att du utrustar oss för att kunna betjäna vår omgivning. Herre, vi skulle vilja kunna få tillbaka den relativa enkelhet i orienteringen så att säga som det var förr. Och det är inte den gamla goda tiden som vi talar om nu. För den var inte så god den heller. Människor svalt och dog i tuberkulos, och det gör inte vi. Men vi har fått något annat istället. Någonting som på många sätt kan vara mycket svårare att kämpa mot. Som är som en tusenarmad, osynlig bläckfisk. Vi skulle vilja be dig, Gud, att du lär oss att se skillnad på kristendom och humanism. Ty humanism är faktiskt människodyrka. Och kristendom är Kristusdyrka. Lös oss ifrån alla former av blandningar. Ge oss tillbaka det rena evangeliet. Lös oss ur förvirringen, Herre. Hjälp oss att åter upptäcka att sanningen faktiskt inte kan se ut hur som helst. Gör oss på nytt frimodiga till att gå ut och tala om för människor som lever i stor förvirring att det finns en sanning som är en enda och inte en massa olika sanningar. Låt sanningen få göra oss själva fria. Och hjälp oss att med sanningen få sätta andra fria. Låt oss alla få komma ut i den frihet där tjänandet liksom kan blomstra. Och där din andes nåd kan flöda. Det är därför vi är här, Herre. Vi längtar efter att få ta ett steg till på den vägen. Få se ytterligare något av ditt rikes hemlighet. Så kom oss till mötes, Herre, med din barmhärtighet och din frigörande sanning. Den som är barmhärtig allt igenom, men omutligt sann. Det är inte alltid som det känns roligt det allra första. Men åh, vilken trygghet det är att inte vandra omkring i gyttja, utan ha en klippa under fötterna. Amen. Låt oss då gå till första Korinthierbrevet 12. Ska vi läsa lite om andens gåvor tillsammans. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga ande. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att han kan bli till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet, den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under, en får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Ja, Paulus säger, jag vill att ni ska ha kunskap. Hurra, säger vi. Åh, vi behöver mycket kunskap. Och vi sätter upp en lång önskelista vad vi vill ha svar på. Hur får man nådegåvor? Hur kan man veta vilken nådegåva man har? Hur använder man nådegåvor? Till vad ska de användas? Åh, vi gör en lång lista. Och så kollar vi. Vad var det han sa nu, Paulus? Vi får inte svar på en enda fråga. Därför att det irriterande med undervisningen om nådegåvorna är att den är så knapphändig. Det står så väldigt lite. Det står att de finns. Sen står det namnet på några stycken gåvor. Och när vi börjar att lusläsa de där namnen, så måste vi till och med erkänna att vi vet inte riktigt alla gånger vad det handlar om. Vi har våra funderingar om vad kunskapens gåva är för någonting. Och ibland så uppträder det människor som liksom får inspiration att säga att här finns en som har gick till höger fot och en sten i vänster nu, vill du komma fram? Kunskapens ord, säger vi. Ja, det är möjligt. Men vi vet inte om Paulus menade något annat när han talade om kunskapens gåva. Det är vad vi brukar lägga in i det här uttrycket. Men vi vet inte om Paulus menade detsamma. För det står inga definitioner någonstans. Han bara nämner namnet på några nådegåvor och så lämnar han över åt oss att själva så att säga fylla de här orden med innehåll. Så sparsmakar det undervisningen om nådegåvorna. Och då tycker man ju att det var nästan lite väl mycket sagt, jag vill att ni ska ha kunskap. Och så sitter vi där och så säger vi, ja, det skulle vi också vilja, men var får man den ifrån? Det står inte så mycket. Varför gör det inte det? Jo, vi backar ett par kapitel i första Korinthierbrevet, i 8:e kapitlet. Tre första verserna där. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. Ja, det kan bli så här ibland att kunskapen dödar kärleken. Man kan få för mycket av den varan. Och det står jag här och säger som ändå uppfattar mig själv som lärare. Ibland är det så att vi kan få för mycket kunskap. Ty vad händer? Vad händer med oss om vi sätter upp en jättestor lista med allt vad vi vill veta om nådegåvorna och hur man ska använda dem och när man ska använda dem och hur ofta man ska använda dem och till vad de ska användas och till vad de inte ska användas. Vi kan göra ett jättestort korsord, vågrätt och lodrätt och fylla i varenda ruta. Vad händer med oss då? Jo, då blir det teknik. Då blir nådegåvan en kompetensfråga. Och si, det skulle den inte bli. Därför då är det ju inte nåd längre. Utan då är det ju duktighet igen. Nu är det ju så här att anden är närvarande. Och vi läste i 12:e kapitlets 11:e vers att allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Anden har initiativet på många sätt. Och det tycker vi ju alltid känns väldigt ängsligt. Det är mycket bättre om vi har tömmarna i våra händer. Om vi liksom har kontroll över det hela, så tycker vi allting löper mycket smidigare. Det tar lång tid att vänja sig av med den tanken. Och därför så önskar vi liksom, precis som Adam när han står i lustgården och griper efter kunskapens träd. Åh, lite kunskap bara, så har jag kontrollen över det här. Och då kan vi verkligen säga att vi är tillbaka där vi började. Var är du nu, kära syster, som protesterade i morse mot det uttrycket? Därför att då har vi börjat använda kunskapen för att på något sätt lösgöra oss ifrån andens initiativ. Paulus räknar upp gåvor som liksom kan blomma fram där anden har initiativet och där vi mycket söker andens ledning, andens välsignelse, där vi mycket söker att bli brukade av Herren. Då blommar det fram saker. Och det sägs inte så där fruktansvärt kopiöst mycket om hur det går till i det enskilda fallet. Vi ska titta lite granna på det så småningom. Nu är det ju så här att inte minst för ungefär 10 år sedan så gavs det ut väldigt många böcker om nådegåvor. Och de innehöll ju ofta först några kapitel om den heliga ande och sen något kapitel om andens dop. Och sen så Kapitel 5 handlar om tungotal, kapitel 6 om helande, kapitel 7 om vishet, kapitel 8 om profetia och så vidare. Ett kapitel för varje gåva. Och så där kapitel 17 och 18 var någon sorts avslutning. Gå du och gör sammalunda. Och man undrar, hur kan man få så här korta bibeltexter att räcka till så mycket? Jo, vi fogade till våra egna erfarenheter. Och det är bra. Vi behöver erfarenhet. Och vi behöver uppmuntran. Det är bara det att det här är ju en vansklig bransch att samla erfarenheter i. För erfarenheten är ju också snudd på ett kunskapssamlande utöver vad alltså skriften spontant ger. Vi försöker att skapa så att säga något litet tillägg till skriften för att därmed så att säga återigen kanske lösgöra oss från det totala beroendet av den heliga ande. Det kan mycket väl bli så att vi samlar erfarenheter som egentligen blir ovidkommande. Vi kan tänka oss att du har en väldig längtan för att be för de sjuka, och du går till de sjuka och ber för dem. Och så en dag så råkar du lägga handen på huvudet och en annan hand på foten på den sjuka, och så ber du. Och just han flyger upp som en raket ur sängen och är helad. Jippi, säger du, det är så man gör. Och sen så gör du alltid så. Och andra de spanar in det här och de säger, ja, det är så man gör. Jag tror vi samlar väldigt mycket erfarenheter av det slaget. Som liksom egentligen är ovidkommande ting. Det står väldigt lite. Vad är det Paulus skriver här? Vi går tillbaka, får vi se. 12:1. Han vill att vi ska ha kunskap. Vad är det för kunskap han vill meddela? Jo, det första han säger är detta. Att förr i världen så drogs ni viljelöst med till de stumma avgudarna. Och det här är ju alltså skrivet till greker i Korint. Det vimlade med tempel i Grekland. Oh, de hade sina alla möjliga tempel för helande, och de hade orakler och spådomskärringar och allting. Det var new age, så det skvalade om det. För att använda en modern term. De var mycket intresserade av okulta ting, och de gick vart helst det fanns ett tempel, bara det funkade. Och det första Paulus har att säga är att så kan ni icke mera göra. Ni kan inte rusa åt det ena eller andra hållet bara för att det funkar. Nu måste ni istället ta reda på varför det funkar. Ni måste lära er att förstå vad som är Guds and och vad som inte är Guds and. Där börjar det. Den kunskapen vill jag att ni ska ha, säger jag. Och det är ju ganska naturligt att så att säga vandringen med den heliga ande får börja med att vi lär oss att känna igen den heliga ande. Hur han talar till oss och hur han talar till andra, hur han verkar i församlingen. Och då låter Paulus liksom perspektivet vidgas. Han säger, vi måste lära oss att känna igen den heliga ande i församlingen. Nådegåvorna är många olika. Tjänsterna är många olika. Kraftverkningarna är många olika. Det gäller att lära sig känna igen anden bakom allt det här. Till anden är en och densam. Anden kan ge väldigt olika utformade gåvor till var och en av oss. Och vi kan inte gå efter att jag är en helandets nådegåva brukar se ut så där. Då gör man så, sen står man där och så ber man så, och så håller man ut handen så, och sen säger man så, och sen händer det, och sen händer det, och sen är han frisk. Nej, man kan inte känna igen det på det. Utan man måste lära sig känna igen den ande som verkar, den ande som är bak. Så talar Paulus om några. Han ger några exempel på nådegåvor. Och sedan så säger han att anden vill få verka genom var och en av oss. Och det är nästan det stycket kunskap som flitigast stryks under i skrift. Vi gör en liten utflykt. Första Petrusbrevet 4:10. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Guds nåd uttrycker sig på många olika sätt. Men var och en, där har du uttryckt igen. Vi hade det förut i första Korinthierbrevet 12, anden ger åt var och en. Tjäna nu var och en med den nådegåva han har fått. Det gäller alltså också dig. Hur så? Halleluja. Ja, jag tyckte väl jag hörde det. Vi går till Efesierbrevet 4:7. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Det handlar inte om syndernas förlåtelse det här. Utan det handlar om att Kristus har gett en gåva av nåd. I nåd för att du ska kunna ge nåden vidare. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Blir vi uppmuntrade av det här eller blir vi inte uppmuntrade? Ibland när man predikar om detta så blir människor inte uppmuntrade utan de smäller av. Och så säger de så här att jaså, ska det krävas övernaturliga saker nu också. Ungefär som att vi har så mycket naturliga verksamheter i vår församling så jag tycker det borde räcker och blir över. Jag är med i 4 körer och 2 scoutkårer och dessutom i nying och gamling och hiting och diting. Och så är jag äldste broder. Ska det nu krävas övernaturliga saker också? Är man tvungen? Nej, man är inte tvungen. Det är inte obligatoriskt. Men det är möjligt för var och en. Vi brukar ju säga om Sverige att Sverige är landet där allt som inte är förbjudet är obligatoriskt. Men så är det inte i andens värld. Det är inte obligatoriskt, men det är fullt tänkbart. Och det kan ju då bli angeläget för oss att först av allt ta upp den här krampkänslan som många kan få. Krampkänslan att nu ska det till något ännu mera. Kan jag inte få vara i fred? Minns då vad jag sa alldeles nyss. Det här är inte en kompetensfråga. Det här är ingenting som du ska lära dig. Det här är ingenting som du liksom måste jobba med och bygga upp och på olika sätt försöka att klättra i slak, lina på krok i arm eller vad det heter. Det är något som anden vill ge dig som en gåva. Hur ska vi komma till rätta med den här krampen så vi blir av med den förhoppningsvis en gång för alla? Jag tror att vi kan göra det ganska lätt genom att gå till grundtexten. Den grekiska texten. Vad heter ordet nådegåva på grekiska? Jo, det heter karisma. Ja, det säger inte så mycket. Okej. Jag ska förklara. Det här ordet är släkt. Det har en massa sysslingar och bryllingar och tanter och farbröder. Det här ordet. Och i hela den här släktskaran så hittar du ord som betyder nåd, glädje och tacksamhet. Nåd, glädje och tacksamhet. Vi tar ett exempel. Den första församlingen kallade nattvarden för evkaristi. Där har du karis igen, eukaristi. Det betyder tacksägelse. Alltså kan vi göra så här, att vi byter namn på vår svenska översättning, så att vi översätter ordet karisma med tacksamhetsgåva. Det blir intressant. Det tycker jag är mycket fruktbärande. Och jag brukar säga så här, att nådegåvan är det som rinner ur den kristne tillsammans med tacksamheten. Nådegåvan är det som rinner ur den kristne tillsammans med tacksamheten. Om du har varit riktigt tacksam någon gång, så vet du det är omöjligt att sitta still. Man går inte och lägger sig på sofflocket, menar jag, när man har blivit riktigt tacksam. Utan man spanar sig omkring i världen. För man har plötsligt fått en kraft in i sig. Att man måste ju få se andra glada människor omkring sig. Här går jag och har det bra i en svältande och lidande värld. Vad ska jag hitta på? Så fort tacksamheten får makt över dig, så sätts du i rörelse. Du behöver inte planera det. Du behöver inte besluta det för det. Har ingenting med plikt att göra. Men du bara önskade Kristi kärlek tvingar oss. Och låt mig få använda den här lilla bilden, att tacksamheten är nådens insida. Ordet nåd är så stort och främmande. Men när nåden landar i oss, så är upplevelsen av nåd först och främst upplevelsen av tacksamhet. Nådens verk i ditt liv är inte minst tacksamhet. Och när tacksamheten väcks, så kommer du i rörelse. Och vad gör du då? Jo, du är på jakt efter att få lov att ge nåden vidare. Du vet, i gölar och dammar, där blir vattnet inte sunt. Men det är inte så lätt att hejda ett vattenfall. Det brukar rinna vidare utan allt för mycket gölar och dammar. Problemet för oss handlar på något sätt om att upptäcka tacksamhetens unika möjligheter. För de är ju lite unika. Det finns ingenting som dunstar så fort som tacksamhet, det vet du väl. Besvikelse kan man spara på tills man dör. Det är konstigt. De är som bly. Och tacksamheten är som aceton. Säger det, så har den dunstat. Lova Herren min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Och ja, visst, det är ju det vi gör. Konstigt. Det är väl bakvänt. Det är syndens princip i våra liv här. Detta om något är syndens princip. Du vet hur det var den gången när ormen kom och talade om för Eva att hon hade det egentligen inte riktigt bra i paradiset. Det var ju ett konststycke. De gick ju där och tyckte att det var ganska fint, ända tills ormen kom och sa: du kan få något ännu bättre. Och ja, det är ju väldigt synd om oss att behöva gå här i paradiset. Och så plötsligt var tacksamheten borta. Och då var spelet vunnet redan innan de hade börjat plocka på det där trädet. Ty tacksamheten är rättfärdighetens kraft i våra liv. Jag har sagt det många gånger, och jag säger det gärna igen. Ibland frågar människor: vad är det för särskilt med kristendomen ibland alla religioner? Jo, brukar jag svara. Först och främst Kristus förstås, men det tycker inte du är något särskilt. Men då ska jag tala om för dig tacksamheten. Alla andra religioner går ut på att man ska klättra. Det är meditativa klätterövningar, och det är späkningar, och det är allt möjligt. Men här möter vi en Herre som vill förvandla vårt liv genom att göra oss tacksamma. Och då är allt förvandlat. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Åh, vad är det, säger vi. Tacksamheten till Gud.